Och så blev det jul även 2020 trots alla pandemier och frågetecken. Och vi ska lyssna till julevangeliet ifrån Lukas andra kapitel vers 1-20. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de ännu befann sig där så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär ett bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred för dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in i Betlehem och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade iväg och fann Maria och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Och alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts dem. Jag har en gammal god vän som heter Elisabeth. Hon berättade en gång hur en ganska hårresande historia hur det gick till när hon födde sitt andra barn. Till saken hör att hennes svärmor var kanske inte hennes bästa vän. Hon beskrev sin svärmor som speciell och också med ett ganska speciellt utseende. Ganska speciell blick. Och när Elisabeth då födde sin andra dotter så tog de som det brukar vara och så höll barnmorskan fram barnet och fick se liksom i barnets ansikte att hon såg ut som en liten kopia av sin svärmor. Och Elisabeth sa: "Det var nästan skräckinjagande upplevelse. Det kändes som jag hade fött fram min egen svärmor." Nåja, det här blev en ganska bra historia det också. Och hon älskar sina barn lika mycket allihopa, så att det är inte det. Men det var en ganska dråplig episod. Och det här är lite intressant. Visste ni det här att när man ärver gener så blandas de ju inte liksom huller om buller. Utan återkommer i generationerna med jämna mellanrum med ganska kompletta uppsättningar. Det är alltså inte så konstigt om man tycker att ens egna barnbarn då är lika farfar eller farmor eller mormors mor eller så här. Både till sätt och utseende kanske. Ibland händer det till och med att någon i familjen av erfarenhet vet hur man också hanterar någon sån här egenhet hos en unge. Och så säger till exempel farmor att ja, precis likadan var min far. Och det brukade hjälpa om man sa eller gjorde så här eller så här. Och det konstiga är att det funkar ofta. Alltså generna förflyttar sig i ganska hela paket ner i generationerna. Elisabeth då, ja, upplevde ju att hon helt enkelt återfött sin svärmor, vilket var en ganska berusande tanke. Det vi nu står inför den här helgen, alltså julevangeliet, är faktiskt ett besläktat fenomen. Nämligen inkarnation. Ja, inte reinkarnation som betyder återfödelse av någon förut levande människa, utan inkarnation, vilket betyder att Gud till fullo tar sin plats i en människa. Guds egenskaper tar mänsklig gestalt, det vill säga vi får se ett ansikte på Gud. Vi får en kropp, vi får ett språk och vi får fysiska erfarenheter, sånt som vi alla känner till. Som kanske många av er som lyssnar känner till, så var det så att bara för kanske 10-15 år sedan så var min farfar helt okänd för mig. Det var naturligtvis inte okänt att jag hade en farfar någonstans i historien. Alltså problemet var att han var som person var okänd. Att jag inte heller visste varför han var okänd. Och de här efterforskningarna som jag då tog tag i som vuxen efter att mina föräldrar hade gått bort, ledde då till namn och det ledde till adresser, det ledde till historia, fastrar, kusiner och fotografier framför allt. Och jag kunde då också se hans drag i mig själv och i mina egna barn. Det här bevisade ju då inte, som jag sa, att jag hade en farfar. För det var alla. Med nödvändighet. Om man inte har en farfar så finns man ju inte. Men det gav mig visshet om vem han var. Och vilket i sin tur sa någonting om vem jag var. Att Jesus föds bevisar inte att Gud finns. Alltså för mig då som är teist, alltså motsatsen till ateist, så är resonemanget om huruvida Gud existerar, det är ganska ointressant. Du kanske inte håller med om det, men, och det måste du inte heller, men fundera lite inför kommande samtal ändå. Alltså att diskutera Guds existens är från mitt perspektiv lite samma sak som att diskutera huruvida man har en farfar eller inte. Som teist menar jag att det är inte det som är problemet. Att alla har en gud är för mig lika självklart som att alla har en farfar. Frågan är bara vad eller vem detta är. Att vara oviss om Guds existens är det är egentligen ett filosofiskt problem som kan förströ en och annan ganska länge också, om man vill. Men att vara osäker på hur Guds egenskaper och hur hans person är, hur han förhåller sig till mig, till världen i övrigt och hur det ska gå med allt detta som vi lever i. Alltså hur han förhåller sig till livet, till döden, om han är pålitlig, ond, eller god, eller farlig, och i så fall för vem? Är han min vän eller fiende? Är han mitt hopp eller är han mitt problem? Det här är en existentiell fråga som direkt påverkar hur jag ser på mig själv och mina medmänniskor och hur jag ser på världen i övrigt. En alltför upphöjd, metafysisk, hinsides och onåbar gud är ju en gud utan ansikte. Och en rätt så riskabel företeelse för en människa. Gamla testamentets berättelser så märker du att det är inte helt enkelt att förhålla sig till denne gud. Det är lite som att skruva i elskåpet när man är amatör och strömmen har gått, ni vet. Man är som människa inte riktigt säker på vilken behörighetsgrad man har. Det finns en djup poäng i julevangeliet, nämligen så som Jesus är, sådan är Gud. Så som Jesus bemöter människor, så bemöter Gud människor. Så som Jesus betraktar syndare, så betraktar Gud syndare. Så som Jesus talar till människor, så talar Gud också till människor. Och så vidare, och så vidare. Genom Jesus ser vi att Gud vill oss väl. Ett nyfött barn hotar ju ingen. Barnet säger oss att Gud vill oss väl. Det är vad vi ser i barnet som blir avgörande för oss. När vi ser Gud i detta barn, så ser vi också vår egen och denna världs frälsning. Vi ber med skriftens ord. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då Midjan besegrades. Men från dig, Betlehem, i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska låta en härskare över Israel komma. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckades av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Fredsförste. Ära åt Gud i höjden. Och på jorden fred idag och alla dagar. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.